Anne?
Ja, jag har lagat den. Tidsmaskinen.
Nej, vad kul!
Ja, jag har hittat lite reservdelar av imiterad plast. Så det låter lite sådär. Men hoppa in nu, kom.
Var ska vi någonstans?
1988.
Ja!
Wow!
Nu kör vi.
Kul!
Nu kör vi.
Men det...
Danne!
Jag skulle ha balanserat.
Jag skakar lite,
ja.
Vilket år är vi framme på nu?
Ingen aning. Men... Tycker jag ser en mikrovågsugn där framme. Ja, det är det. Då är vi framme.
Och en tjock-tv. Åh, det är Sveriges Television och Fräcka Fredag.
Är inte det ekivågt?
Det är erotik, ja. Anders.
Kom, jag är hungrig. Ska vi går och vikra mackor?
Ja!
Men vet ni, jag kom på... Jag glömde en grej i tjock-tv-rummet där borta. Så att, gå före ni och mikra på. Så kommer jag om en liten stund.
Ja, okej då.
Undrar vad han glömde, Danne.
Jag tror inte, men nu stänger han dörren.
Och låser. Välkommen längst bak i bussen.
Ja, där sitter vi. Busslinje 169. Det här är Rockhyllan med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Det är den 8 april 1988. När vi spelar in det här.
Det är länge sedan.
Papperskalendern i studion är från framtiden, för den står det 2025 på. Jättemärkligt.
Tokigt.
Vad ska vi prata om idag? Vi har ju redan rest en liten bit.
Ja, vi har en gäst till att börja med. Som är en bekant i Rockhyllan.
Ja.
Melke Becker, eller Mel B som vi titulerar honom som.
Denna fantastiska tv-man.
Som har pratat om hans film som han har gjort. En av hans filmer som han har gjort.
Ja.
Som handlar om Agnus Vullo, som kom 1988.
Ja, då var det ju premiär för tv-serien på SVT. Det ställde till. Det blev en storm. Jättefin. Vi har förhandstittat på filmen som inte finns än. Vi ska få höra mer om det där. Ja. Ett passionsprojekt, helt enkelt.
Precis.
Och vad mer?
Ja, en hel del musiktips faktiskt från 1988. Mm. Och sen så har jag varit på exkursion.
Ja. Det är verkligen utanför boxen.
Det är det. Mm. Och det är lite otäckt.
Mm, lite otäckt
på något sätt. Men alltså mycket om saker som har hänt 1988 och som inträffade. Det här är den stora saken man kunde kommunicera med, till exempel.
Ja, och vad var årets julklapp?
Oh.
Och sådana saker. Vilket chips lanserades? Vi får väl se. Det blir
spänningen,
det blir
alltså.
Spänning. Utan att säga någonting ska jag säga så här. Det blir 200-300% snack. Vi drar igång nu. Och det blir en... Ja, vi drar till med något. Det blir en Sour Cream and Onion-verkstad.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och pastor André.
Ja, men då rullar vi igång Rockhyllan 169 på allvar genom att säga välkommen till våra gäst, Melker. Vi borde spela Spice Girls.
För det är ju också en av våra sämre klappningar.
Det var för vi så extas av Lotta Engberg och Triple Touch som kom 1988. Förlåt, Melke, vi skulle såklart spela Spice Girls. Du går ju under namnet Mel B i rockhyllan.
Exakt. Och vad jag har väntat på att ni ska ringa. Jag trodde ni hatade mig.
Nej. Men ibland vill man inte verka för på, för att du vet, inte ska dö den döden och sånt där.
Som det kan bli. Kul att vara här i alla fall. Jättetack.
Härligt. Och vi är på år 1988 efter att ha åkt Dannes tidsmaskin. Det känns spännande. Yes. Vad är det som är första ni tänker på när vi säger 1988?
Oj, det första.
Åh.
Wikipedia.
Ja.
Ja, men det är ju ganska lite tragiskt nog. Det är inget så här som bara ploppar upp direkt.
Nej.
Egentligen.
Nej, det kan jag inte heller påstå att det är. För då var vi 13, du och jag.
Ja, exakt.
Ja, ja, vi var lite yngre. Jag var, vad sa jag, 88, jag var 9. Och pastor André var
7
ännu yngre.
Bast.
Ingvar Carlsson var statsminister. Det brukar man kunna relatera till. Massa karikatyrer på dojan. Bakmaskinen var årets julklapp.
Ja, det sen var ett skottår också. Det kommer jag ihåg.
Särskilt. Tack för att du sa det. För att det får oss osökt att tänka på mikrovågsugnen som gjorde sitt intåg på bred front i svenska hemmet.
Det gjorde det. Jävlar vad jag gjorde varma mackor. Det var formbröd, vitt formbröd med ost som man bara smälte i ugnen.
Kan ni relatera?
Ja, verkligen. Mikropopcorn.
Ja. Gör inte som min farbror gjorde. Han la vanliga popcorn på en tallrik i mikron och gjorde en spricka i rutan. Det var lite kul. Prova det hemma.
Ja, det är ju kul.
Ja.
Och apropå prova, det gjorde man ju ganska mycket i mikron. Spränga ägg, folie.
Du?
Nej, inte
då
jag.
Då smäller man ju.
Jag gjorde inte riktigt. Kompis gjorde det.
Ja, okej. Okay.
Men en grej som jag läste mig till, som man kan tycka är så här ganska konstigt nu, är att det blev lag för barn att ha bilbälte. Att det inte var innan, utan jag tänker så här, barn behövde inte ha, innan så behövde man inte ha det.
Nej.
Det var liksom helt okej. Jag kommer ihåg morsan bara, men så jag stod ju mellan sätena ända tills jag inte kunde stå längre. För att hon skulle ju sätta ut armen om det krockade.
Och det hade hjälpt.
Ja, det hade hjälpt. Mm. Ja.
Har ni någon minne av att åka lösa så det baksätet mälker också?
Nej, men när man var lite mindre så låg man ju där bak i hatthyllan.
Oh, ja. Ja, just det.
Det var mäktigt.
Ja, fint kunde man titta upp i rutan så här, träden just,
exakt,
utanför.
Och... Ja. Som ett litet husdjur.
Ja. Lite så.
Ja. Men jag minns att jag aldrig fick ha, om man satt framme. Alltså,
framsätet?
Ja, så fick jag inte ha fötterna på... panelen, vad säger man?
Ja, instrument. Nej, ja. Det var ju rimligt.
Ja, verkligen.
Om man bryr sig om bilen.
Mm.
Tänker jag, men det blev ju
smutsigt med... smutsigt
du
på.
Du behövde heller inte ha bilbälte.
Nej. Det är märkligt ändå att... För... Som förälder eller som vuxen, som människa, så måste man ändå ha insett att det här är ju livsfarligt. Mm. Krockar vi så... Då flyger vi ju.
Mm. Är... Men du kanske satt där i baksätet löst som ett husdjur och åt på årets nylanserade chipsprodukt Sour Cream and Onion. Mm. Första finräfflade chipset i Sverige.
Ja. Tänker,
bara jag är imponerad. Det här drar du bara ur huvudet. Ja. Det här drar du inte, du har inte researchat någonting.
Nej,
innan.
Nej.
Anders minns.
Absolut inte.
Anders Rainman.
Anders Rainman.
Som kom då faktiskt.
Men ska vi dra, prata ska mer vi dra en till grej som hände som var ganska stor i musikväg.
Mm.
Har ni plankat in på gig någon gång?
Oh ja.
Ja, det har hänt.
Ja, det har hänt.
Kriminalitet.
Melker storplankare kom ut som.
Nej,
men du har plankat in.
Ja, det har.
Ja. Och då var det så att i Tyskland, alltså Östberlin 1988 så spelade Bruce Springsteen. Han hade varit och spelat i Sverige samma år. Och de hade sålt 160 000 biljetter.
Mm.
Men upp emot 340 000 människor plankade in på den här spelningen då. Det finns uppgifter att det var mellan 300 och 500 000.
Ett stort område.
Ja, de fick plocka ner staket och allt möjligt. Grejen var, istället för att det stod Bruce Springsteen and the E Street Band, bla bla bla, på affischerna så stod det Bruce Springsteen for Nicaragua, som var en annan kommuniststat. Det var ju inte Bruce riktigt med på. Mm. Så han skrev,
varför hade de gjort det?
Ja, de använde ju hans gig för sin politiska agenda på något sätt. Bruce blev ju upprörd och skrev ett tal som han då höll innan den här låten som rullar nu, som heter Chimes of Freedom, där han sa typ så här: jag är inte för eller emot någon regim. Jag är här för att spela rock'n'roll och i hopp om att alla barriärer en dag ska rivas ner. Mm. Han tänkte säga walls, men blev rekommenderad att inte säga det. Men muren stod ju där.
Mm. Ja,
och vad hände sen då? Folk gick hem och rev sina partiprogram och blev taggade av det här som hände. Så att det sägs ju att det inte var Mitch i Baywatch, David Hasselhoff, som rev muren 1989, utan att det var Bruce Springsteen som startade gnistan. Det är ganska coolt. Men
Danmarkens värda i den här berättelsen.
Ja,
det är ju definitivt att alla som plankar.
Ja, det är förkastligt.
Ja, det är sannerligen omoraliskt förkastligt.
Och nu heter det på tyska.
Schämsen.
Ja. Nej, men det är lite coolt ändå. Mm. Det var 1988.
Mm. Mikhail Gorbachev blev också president i forna Sovjetunionen.
Av moskulden, tror jag. Skulle säga.
Mm.
88.
Mm, ja.
Det var samma år, har jag hört.
Så kan det vara. Mm.
Förmodligen.
Mm. Mm.
Okej.
Okay. Men en annan rolig grej som hände 88, eller så här, inte då, men som man kan jämföra med nu, vad saker och ting kostade.
Mm.
Vi kan väl ta... Jag sitter ju på facit. Det är inget quiz, men ni får väl gissa lite. En liter standardmjölk. Oj.
Kan det kosta 1,50?
6 kronor.
4,50.
Nej, men då i snitt 5 kronor och 11 öre.
Ja, okej.
Jag var lite ute och cyklade.
Ja, det var det verkligen.
Vi tar, jag tänkte på glass.
400 gram bordsmargarin.
Vad kostar det ens idag?
Ja, men 18 spänn tror jag.
Ja.
Mm.
Det kostar 70 idag typ.
Ja, det gör det säkert.
Ja. Berätta.
Nej, men det är 13:29.
Ja, kolla.
Mm. Okay. Jag älskar att det är så här ören man tar med. Mm. Ja, vi tar två till då. Ja,
då använder man ju ören.
Ja. En biobiljett.
Ja, det är... kan det ha kostat
60.
Ja, 55.
45.
43,71.
Oj.
Tack.
71 bra. Också.
Ja, 70. Ja, oh ja. Och så tar vi en Saab 900 i.
Oh, i där ju.
Och så är det 900 i.
Med insprutning.
Kan du säga det igen?
Nej, jag kan inte ens gissa.
Jo, det kan du. Gissa kan du.
Jag gissar kan, men jag har ju för
75,600.
122.
Både bra. Danne, utslaget. Ta den nu.
83 000.
Nej, 126 400 kronor.
Åh, kan vi inte bara stanna kvar här? Ja. Hörrni, vi ska ju faktiskt prata om en stor anledning till att Melker här. Det är att du har gjort en dokumentär om Agnes Vullo. Det håller på och jobbar med. Vi ska prata om det snart och då ska vi prata om tv. Och det här tv-året så kunde man ju se... Fräcka fredag på SVT.
Det hade premiär då, ja.
Va?
Ja, det var spännande. Minst du.
Ni som blev lite extra glada på andra sidan av bordet som var i puberteten då. Ja. Kan ni berätta vad det handlar om?
Det pirrar lika mycket som när man gjorde varma mackor i mikron.
Ja, precis. Ja,
det var lika varmt i byxan.
Med dörren öppen.
Eller när man poppar popcorn.
Ja. Hur poppar till?
Ja, det var ett program med Malena Ivarsson som var, hon var ju sexualrådgivare, va?
Mm.
Men programmet, det kommer jag inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg att jag kom ner i gillestugan där i Bode, och så sitter morsan och farsan och kollar på det. Och mamma var ju, ja, jag vet inte om du ska titta på det här.
Till din pappa eller?
Ja, just det. De visade ju lite erotik till det. Jag missade också.
Det var väl lite sådär halvporrigt.
Sex program. På SVT.
Folkstorm blev det, kommer jag ihåg. Ja, det var ju oerhört provokativt då. Mm. Ett jävla liv.
Ja, det är klart. De visade ju lite snusk på tv.
Farliga grejer.
Ja.
Bort.
Värre än våld.
Värre än våld, för Die Hard hade ju faktiskt premiär för sin första film 88. Också Roger Rabbit. Mycket våldsam film. Hörrni, vi pratar Svullo och Agnes Vullo om en liten stund. Först Anders Albumspår.
Anders Albumspår.
Alltså, ni vet vad det kommer att handla om. Ni undrar, vad hände med världens bästa rockorkester Kiss 1988? Det här var ju mellan Crazy Nights 1987 och Hot in the Shade 1989. Vad hände då? Ja, men ni vet, då kom ju samlingsplattan Smashes, Thrashes and Hits. Va? Med två nya låtar på. Som har Fräcka fredag-tema. Det är Let's Put the X in Sex och You Make Me Rock Hard.
Oj.
Va? Det hade blivit en storm om båda de spelades back to back i radio då. Ja, det var helt fantastiskt. Och det här var ju en liten, den här uppsättningen på bandet här då, på de nya låtarna. För det var ju låtar från 70 någonting framåt. Greatest Hits-plattor är ju lagom erotiska annars. Mm. Jag vet inte. Det är ingen man köper idag kanske. Så var det ju ändå Paul och Jean och så var det Bruce Kulick och favorittrummisen Eric Carr.
Mm.
Så fortfarande var i livet då. Lite koklocka i den här låten som jag har plockat. Det är ju då när texten är som bäst. Love is like a muscle and you make me wanna flex.
Det är vackert.
Jag älskar det.
Oj.
Paul däremot tycker att de här två låtarna suger, har jag sagt i intervjuer efteråt, att det blev som en sämre version av Addicted to Love med Robert Palmer. Ja, ni får döma lite så själva. Snart kommer det. Love's like a muscle. You make me wanna flex.
Det är poesi.
Allt med keyboard och allting. Det är väldigt mycket Addicted to Love.
Ja. Men det är ju just också det här som kan skava lite grann som Kiss-tönt med keyboarden.
Mm.
Som spelas av Phil Ashley. Jag vet inte vem det är.
Phil Ashley.
Ja, Phil Ashley. Vad tyckte ni?
Nej.
Det var det bästa jag hört i hela mitt liv.
Alltså, jag har ju lite guilty pleasure över den här. Jag tycker den är lite bra.
Ja, jag är ju med ditt team när det kommer till Kiss, det vet du. Ja. Alltid.
Ja.
Men det är inte deras stoltaste stund det här. Nej. Alltså. Det är det faktiskt
nej,
inte.
Nej, det kan man inte säga.
Det var någon som beskrev Paul jätteroligt i den här perioden. Han var en korsning mellan Rambo och Cher.
Ja, ganska lik faktiskt. Mm. Ja.
En korsning. Jag får upp bilder visuellt i huvudet här.
Ja. Men ni hade hört låten förut, eller? Jag märker det säkert.
Jag vet inte fan om
jag har hört den
förut. Men det lät ju som att jag har hört den förut, eftersom det var väldigt addicted to love.
Ja.
Men det är också konstigt, Don Mayo, Crazy Crazy Nights, den som är ju ett jävla mästerverk.
Ja.
Och så blir det så här, strax efter på...
Men då är det väl också kanske, precis som han, eftersom han aldrig var nöjd med den, att de bara hastade ihop det här för att de skulle ha två nya låtar till den här samlingsplattan.
Enligt Paul 3 dagar innan de gick in i studion. Men det är en video och allt möjligt, och de panorerar upp och ner för en skyskrapa, och tydligen blev videon anmäld för att den var förfallos, liksom...
Man,
vi fattar vad ni menar när ni panorerar upp för den här skyskrapan.
Mm.
Varpå Paul svarade, jag kommer aldrig titta på New Yorks skyline på samma sätt igen. Ja, vet ni. Skyskrapan, vad det symboliserar. Jag tänker lägga upp Kiss Kitsch med den här ekivoka fredagsfräckis-videon i Rockhyllans alla kanaler. Det du hörde var Let's put the X in sex. Rockhyllan 169 rullar vidare med mig, Anders Hafslund,
Danne McKenzie
och pastor André
och våran älskade gäst
Mel B.
Var ni oense?
Vi är kvar i året när Europe var förband åt Def Leppard i USA och Imperiet var på avskedsturné, men också samma år som tv-serien Agnus Svullo hade premiär. Melker, du har ju jobbat med en berätta.
Jag har jobbat orimligt mycket med 1988, kan man säga, ett tag, ihop med mina kollegor. Och orimligt mycket med just Agnus Svullo.
Mm.
I min business, jag jobbar ju med tv och film och dokumentärer och sånt där. Och då är det väldigt, väldigt sällan man kan göra ett så kallat hjärteprojekt.
Mm.
Ett projekt utan egentligen någon beställare, för det gör man egentligen aldrig då, rent krasst, för att då skulle det inte gå att driva ett företag. Men ibland känner man, fan, vi måste göra det här, för det här måste berättas. Och det här är en av de få gånger i min karriär som vi har gjort så, faktiskt.
Mm.
För det här är en sån jävla fin historia om Agne och Svullo. Ett helt otippat komikerpar som tar faktiskt en stor del av Sverige med storm och gör det på ett sätt som man aldrig hade sett svensk humor framställas på tidigare.
Mm.
Nu svischar ju det här förbi huvudet på väldigt många, kanske yngre och äldre lyssnare. Ska vi sammanfatta lite? Vad är det som gör Agne och Svullo kul? Ja, ska du börja? Kan se.
Ja, vad är det som är kul? Det är, ja, men det är uppenbart väldigt improviserat. Men det är ju också det som gör att det är så jävla roligt. För att ibland så, man ser att de knappt själva kan hålla sig ibland. Och det blir ju också roligt, man ser att det är hjärtligt också. För det var ju det som var grejen. Allt det här som kanske inte hade funkat att göra nu för att det är så PK- det var liksom, de körde på, men med hjärtat. Liksom, det var glimten i ögat och de slog mot allt och alla. Det var liksom högt och lågt.
Döva, blinda, stumma.
Ja, det spelade, men det var liksom, det gjorde ingen skillnad. Nej, det var bara total kaos i allting. Och det var så jävla roligt. Naturgödsling också. Det är så
barnsligt.
Men jag skrattar så jag gråter när jag ser det.
Berätta.
Naturgödsling. Då är det först Agnes som står och så här. Och nu så ser man Svull och kuta från träd till träd och drar ner brallarna. Och så har de lagt på pruttljud. Mm. Så han naturgödslar träden. Man ska ta så många träd som möjligt på kortast tid.
Agnes gör ett reportage.
Ja, exakt. Ja. Precis. Mm. Nej, det är så, jag skrattar ju så jag får ont i magen.
Men alltså, jag kan ju verkligen förstå att det här blev stort under den eran. Det är väldigt provokativt mot hur humorserien såg ut på den tiden. Det var ju något nytt och rebelliskt.
Verdust.
Ja, verkligen. Lite fult, så att det är klart att det tilltalar varenda tonåring, alltså. Och kanske mer killar än kvinnor, utan att jag vet någonting. Men så att, ja, självklarhet ändå att det växer som det gjorde. Sen är det ju kanske en ganska smal grupp som upplever det här som roligt, utan det kanske blir mer... ja, men väldigt provokativt och kanske inte hör hemma i svensk television på det sättet. Men nej, en ganska självklarhet att det faktiskt blev populärt.
Hur skulle du beskriva det, Melke?
Nej, men det, jag tycker det är spännande att lyssna på så här också. Vi har försökt att koka ner det och jag skulle vilja säga att det nästan är lite lite som, det är ju en väldigt fysisk komik.
Det är lite slapstick också.
Ja, ja. Verkligen. Mycket. Och oerhört improviserat då. Mm. Och det träffar ju inte rätt alla gånger, det ska ju gudarna veta. Men när det blir rätt så är det ju en utomordentlig komik i det här. Mm. Mm. Och sen då när de kör med sin här fysiska, om man då ska säga den fysiska uttrycket med att slå varandra i huvudet och Svullo ska hela tiden misshandla Agnes, så är det pyttelite Tom och Jerry över det också.
Mm. Ja, det är
nästan lite tecknad film på något sätt. Mm. Ja. Och det får man tänka också när det här kom. Då levde vi ju liksom med Galenskaparna, After Shave till exempel, Hasse och Tage levde kvar också som att det var liksom märket för vad som var roligt i Sverige.
Typ. Den svenska standarden.
Men sen så var det ju Nöjesmassaken och det där
Och de hänger ju lite ihop. Det är lite familjärt och lite buskis och lite fräckis ibland. Mm. Och så en blick tillbaka till något gammalt. Men det här bara... De kunde inte skriva, så det är därför de improviserar allt. Mm. Och bara det älskar man ju. Det är ju jättebra.
Ja,
ska vi skriva manus? Nej, jag är inte så bra på att skriva. Du då? Nej, inte jag heller. Nej, men fan, vi lånar en hammare, vi tar en rolig hatt och sen tar du på dig så här blindglasögon och en blindkäpp, så går vi ut och kör lite. Ja, det gör vi. Det är ju mäktigt.
Men det är ju ett väldigt kreativt utlopp också.
Verkligen.
Och det kräver ju sin personlighet att kunna göra det här.
Ja,
för det är långt ifrån alla som skulle lyckas göra det här.
Verkligen. Och vågat oss statliga Sveriges Television vid den här tiden också att släppa in det här. Just som du nämnde i kontrast till Hasse Tage och sånt där. Och så två stycken som går runt och apar.
Men då var det ju också
och
roligt att det var öven. Sven Melander som var chef då på Sveriges Television och som tog in det och han skrattade så han... Så han fes, förmodligen.
Ja. Och det var bara den enda som skrattade också. Ja. Ingen annan tyckte det var kul, bara han. Ja, det är ju också mäktigt.
Ja, det är ännu roligare.
Vi kör.
Men sen tycker jag också det här, att det är ganska fint det här att slå åt alla håll. Och det är också en ganska, vad ska man säga, det kan ju vara en liten okänslig form av humor också. Att man inte, så här, att det blir aldrig elakt.
Nej.
Fast det är svinelakt.
Mm. Mm.
Men det är ju för att de är ju såna, vad ska man säga, sköra personer.
Ja, själva. Ja. Mm, exakt.
Så att det finns ju ett enormt mörker någonstans. Mm. Mm. Och då har man faktiskt rätt. Och det är ju de roligaste stand-up-personerna också. Det är ju de som har något litet läskigt här bak, så de blir så här, eller så här farliga och oberäkneliga.
Mm. Mm.
Och det tror jag färgar allt det här också. Och det har man aldrig analyserat klart, kanske.
Men något som jag tycker var kul är ju att Agne har ju inte fått lika mycket cred som Svullo.
Nej.
Men han var ju minst lika rolig, faktiskt. Om inte roligare ibland, tycker jag. Och sen speciellt när han liksom, för att Hans Crispin heter han gick ju vidare och körde Gladiatorerna. Och det kommer jag ihåg att han var skitbra där och sa så jävla mycket roliga saker. Han var verkligen en bra komiker.
Mm. Jag kommer ihåg mer av det, för jag var ju som sagt 9, gick vi i 3:an då. Jag tyckte Svullo var lite på gränsen. Det blev lite läskigt, liksom, för han var så... Ja, men den stora mobbarkaraktären som han ändå är. Liksom. Sådär. Så att jag klickade inte riktigt där, utan det var ju sen För Fet kom och så tyckte man var kul. Liksom, För Fet ett fuck-låten med Electric Boys och så.
Och Grävmaskin.
Ja.
Ja, han var också bra. Jag har en liten rolig grej. Jag tror dock att det här är 90-talet. Det måste vara början 90-talet. Då fanns det 071-nummer. Kom ihåg dem?
Mm, jo.
Kommer
mina föräldrar ihåg också.
Så kostade mellan 4,55 och 19,20 eller vad det var. I minuten. Och då har jag en stora syster som var... Ja, men hon pratade i telefon. Det var hela hennes liv. Alltså hon ägnade timmar åt att prata i telefon. Och då ringde man i samma... riktnummer så var det en viss
lokal och riks.
Ja, exakt. Och sen var det då när telefonräkningen kom varje månad så var det hus i helvete. Min farsa var ju galen. Alltså det var ju massaker hemma varje gång telefonräkningen kom. Och så en månad så
var det lite dyrare.
Var lite högre.
André.
Och farsa och när till och med morsan höjer rösten, då visste man men den lilla André, han ringer ju aldrig någonting. Så min syster, 4 år äldre, fick ta hela smällen för att jag har ringt 071-nummer där Svullo har då någon slags spel eller någonting.
Jaha, det var inte snusk du.
Nej. Det var Svullo. Så här, trycker du 1 så slår Svullo med en hammare i väggen. Trycker du 2 så kastar en spegel på gatan. Så fick man trycka och så sen då efter varje knapptryck så fick man ju fortsätta ytterligare 4,55 och det tickar ju på, förstår ni. Så den månaden kan jag säga, det var en hög telefonräkning.
Har du snackat med din syster om det?
Det kom fram. Mm. Det kom fram, för man kunde ju också se, de beställde så här varje telefonnummer. Ja, just. Vad är det här för någonting? 071-nummer. Mm. Då var det dags att bekänna färg. Ja. Det var en dyr läxa, men det var väldigt kul. Lyssna på Svullo på det sättet. Ja.
Men Melker, för sist du var här så berättade du att ni hade kommit över en hel del lådor med tidigare ovisat material. Det var väl typ där vi lämnade sist, tror jag, vad du hade på gång.
Ja, det är det faktiskt, ja. Exakt.
Vad hände sen? Har du suttit och liksom VHS manglat allt det här? Och
vi har sett allt. Ja. Det är ett sånt otroligt material. Och det är alltså egentligen, ska man säga, alla inspelningsband har Hans Crispin Agne, den ena i det här komikerparet då, sparat undan. Mm. Och han hittar allting på vinden. Och sen, Melker, jag har en grej som du kommer tycka är kul. Jaha, vad är det? Jag har allt material sparat.
Wow.
Så, hur många timmar är det då? Ja, men vad kan det vara? 120 band kanske. Så att lite olika längd och så här, men det är ändå en viss omfattning då. Mm. Det är ju några lådor. Ja, det kan man säga. Mm. Och det som är så fantastiskt roligt och det som ingen har sett med det här, och det är därför jag kan prata med så varm om deras alltså humorteknik, det är att man ser allting som sker mellan tagningarna.
Ja, just det.
Och höra för första, jag blir nästan lite rörd, för jag tycker det är så jävla fint, för jag älskar Micke Dubois. Att man hör hur han var privat. Mm. För det har man ju aldrig hört egentligen.
Mm. Nej, det var ju mest...
Exakt, ja. Men han var ju karaktär väldigt ofta.
Nästan 100%. Mm. Och inte ens i hans sommarprat så är han äkta en sekund. Liksom, så. Mm. Men däremellan, de här få korta sekunderna... Mm. Fan, vad tyckte du, Astrid? Ska vi ta det en gång till, eller? Ja, vi tar det en gång till, så slår du mig i huvudet ännu hårdare. Och det gör vi en gång till! Och så börjar de med sketchen igen. Men just det här när hon laborerar sinsemellan är så jävla fint. Jag hör ju att det här låter ju nördigt. Det är ju väldigt smalt. Det köper jag, men jag har gjort den här filmen ihop med mina kollegor själv nu. Mm. Ja. Bara för det måste berättas. Mm. Så viktigt.
Vi har ju fått förhandstitta på en nästan färdig arbetskopia.
Ja, det är en arbetskopia, absolut, den går att se.
Och den var jättefin.
Mm. Ja, vad roligt.
Mm. Mycket en hyllning också till Hans Crispin, som också är sjuk nu och är med och pratar. Det blir ganska känslosamt alltihopa.
Ja, så är det ju. Det här var ju en jätteviktig period för honom också. Han tröttnade ju kanske på det lite snabbare än vad Micke gjorde då. Så att han gick vidare till annat. Men jag tror att det här är viktiga år för honom, ska jag säga. Kanske bland hans roligaste år, tror jag också, när de hade den här.
Men hur var det att välja liksom hur du ville presentera filmen? Du och dina kollegor ville liksom presentera det här. Hade ni en idé ganska fort, eller vad skulle du säga att du landade i?
Ja, men det var väl kanske, eller så här, man letar ju efter tre saker då när man gör en dokumentär typ. Man vill visa någonting som ingen har sett, och det är ju B-rollen då, kan man ju säga. Och så vill man ha två personer eller fler som man faktiskt gillar, som man kan känna någonting med. Check, check, skulle jag säga. Och sen så måste det göra lite ont också. De tre små grejerna. När jag är ute och föreläser för dokumentärkids i skolan, så brukar jag säga, det är det enda ni behöver. Har ni de tre, då blir det en bra film.
Aha.
Så är det. Så om ni ska göra film, så kan ni ju tänka på det. Mm. Men just den här lite smärta svartan också, den är superviktig. Mm. Och det är ihop med det här till synes burdusa och lågvattenmärkiga komiken och humorn, så vet man att det ligger något bakom, och det är så jävla bra. Alltså.
Men du, jag måste fråga, för vem var morsan?
Ja, nu kommer jag inte ihåg vad hon är, men hon var skådis.
Hon var skådis?
Ja, hon var riktig skådis. Ja. Jag ska inte säga att hon var på Dramaten, men hon kan ha varit på Stadsteatern, så. Mm. Som hyrde in helt enkelt.
Precis.
Måte heter hon, tror jag.
Ja, det skulle ju föreställa Svullos morsa som var med.
Ja, men henne kommer jag inte ihåg.
Nej, men hon var med lite så. Ja, men jag visste aldrig vem hon var.
Ja, morsan gick hon ju som morsan.
Ja, precis, exakt.
Vi får ju se ganska mycket roliga bits och sketcher också. Det är VM i alkoholism, det är världens mest religiösa man, naturgödslaren, och sen en känslosam historia också. Hur kommer man, jag vet, nu är många som gillar Svullo som vill se det här, såklart.
Ja, vi måste ju släppa det här.
Ja, det måste
vi göra. Och vi har stött och blött det här lite grann, och vi tror väl att den kanske bästa formen att släppa det är ju faktiskt göra en Kickstarter på något sätt, eller någon sån här
någon crowdfunding-grej då. Så att dels att vi kan göra klart den eftersom vi inte har någon finansiär överhuvudtaget. Det är ju arkivmaterial som ska in och det ska klippas klart och det ska bli bra ljud och bild och sådana här snyggt då. Och då kanske de som vill se den får se den. Och det är väl rätt sätt att träffa, tror jag, med den här filmen. Lite så.
Det är ju 20 år sedan i år som han gick bort också.
Ja, det är just det, precis. Det är 2005.
Hösten 2005. Ja, exakt. Gick han bort, så att,
Men vi ser till, och när du har en Kickstarter, att vi teasar för den för Rockylands följare via våra sociala medier. Vad hittar man annars sen då? Melby.com. Nej, den har du inte.
Nej, det har jag inte. Det måste ju fan skaffa mig nu. Ja. Man kommer hitta den. Det kommer komma ut. Gillar man det där så kommer algoritmerna gå.
Ja, du kommer gå din väg.
Ja, så är det faktiskt.
Det kommer de göra. Ja. Bra. Superspännande. Hoppas att den dyker upp för allmänheten ganska snart. Hörrni, vi ska rulla vidare i 1988 där Svullo faktiskt började. Och nu ska vi bikta oss efter allt
det är ekivokta oss.
Ja, det ska vi göra. Det blir dags för Pastorns psalm.
Pastorns psalm.
1,60. Huvudpaketet är ett litet kaxigt paket där alltså.
Lika bred.
Kungen, Glenn Danzig. Ja. Han kom 1988 med sitt debutalbum som är självbetitlat. Och det här är då efter han har lämnat The Misfits. Och det här gör han med bravur.
Som fan.
Det är 10 låtar som alla håller yppersta världsklass. Den kanske mest kända kommersiellt är låten Mother. Jättebra låt. Och det Glenn Danzig har betytt med, i och med det här albumet som är startskottet, är ju att man har skapat, tycker jag i min mening, rockmusik på en annan nivå. Han gör, han blandar ganska mycket. Det är självklart det klassiska heavy metal, men han har Elvis i sig.
Det är Evil lite, Elvis kan
ja, goth. Alltså han mixar ihop på så väldigt mycket och gör det här på sitt egna sätt. Sen hör man att det är Misfits i det hela också. Men det jag ska bjuda på här, det är ett spår som heter Am I Demon, som är, det är kaxigt alltså. Och så är produktionen magisk.
Ja, det är oerhört tidlöst.
Ja.
Rick Rubin. Ja. Och sen står det Kalle Kaka på trummor, Chuck Biscuits. Kalle Kaka, jävla bra.
Vad snyggt det här.
Det är torrt. Ja, det är väldigt torrt. Det är som att man får dricka samtidigt. Men det passar verkligen.
Ja, ja. Exakt. Det är
nästan som man tror att sången är liksom omixad. Alltså det är som ingen, det är ingen blött på den här. Alltså inte mycket, ingen karaoke reverb
på där. Det är så kaxigt bara liksom.
Coolt som fan. Det är svinbra. Det var ju många, alltså Rick Rubin gjorde ju mycket där i början med det var ju Slayer och det var The Cult och det var Danzig och det var, och man hör liksom att det är samma sorts produktioner. Ja. Det är jävligt torrt och fint, men det är coolt alltså.
Av alla personer jag har intervjuat i mitt liv så var jag faktiskt mest nervig när jag träffade honom.
Ja.
Rick Rubin?
Glenn. Ja, det hade ju varit också, helvete. Ja. Men
Glenn,
av vilken anledning kände du att nervositeten
bara... Nej, för jag var så oerhört rädd för att han skulle vara dum och dryg, så att det skulle paja så mycket av det man älskar. Lite grann så skulle jag säga.
Men hur var det då?
Han var jättetrevlig. Jättebra.
Fan vad grymt.
Och bjöd och, bussig och bjudig skulle jag säga. Målade en liten teckning och,
för det är ju inte vad han kanske känner, för man har ju hört ganska mycket.
Men vad gjorde du då för intervju till vad då?
Ja, vad var det här? Det var nog radioprogrammet här, P3 rundgång som jag hade för länge sedan. Ja, precis. Men vad fan, de träffar väl också idioter hela tiden. Klart. Ja. Men kom man och säger fan, vad bra du är. Ja. Det här har betytt mycket. Eller men är man bara trevlig så är de ju snälla oftast.
Men jag vänder lite på det här du säger. Jag älskar ju den bilden som finns kring honom, att han är, ja men ett svin.
Ja, du vill att han ska vara.
Ja, men jag tycker ju att musiken blir lite bättre på det. För han utstrålar ju en viss, men väldigt kaxighet. Och så här, tänker man, kompensation för att han inte är så lång, man är bred. Man har hört att han varit i slagsmål för att folk liksom, ja, inte drar sig jämt med honom.
Jag har också sett när han får en snyting.
En riktig feting, ja. Men jag gillar ju den här bilden av honom. Jag tycker att det passar så fint in till musiken.
Kommer du ihåg när vi såg honom på Metal Town? Mm. Götlaborg där. Så då var det ju... det var Danzig och sen så var det ett Misfits-set i mitten, ja, för där, då kom Doyle upp också.
Exakt.
Von Frankenstein, gitarristen. Och då, men han höll ju på där, Danzig också, och var så här sur som han ska vara.
Det, jag vet.
Så här, kasta runt sina medhörningar för att han ska alltid vara lite sur på att det är inte bra ljud.
Det står fel.
Ja, och det var så härligt att få uppleva det. Du vet, det besannades det man tyckte och tänkte bara, det här är, det är fint på något sätt.
Tvärt emot vad man säger mot Lotta Engberg. Hon är ju så trevlig. Alltså, liksom hennes anti-motpol.
Jo, men det hade ju varit gött att se henne.
Nej, det gör hon inte.
Det hade varit en dröm annars. Men Glenn Danzig, ja. Emma Demon kommer i alla fall lägga upp i samtliga plattformar vi har.
Visst har Rockhyllan fått en custom porträtt eller, av illustratören Johan Egerkrans. Som jag tror man hittar, man scrollar väldigt långt ner i Rockhyllans Instagramflöde. Ja, så hittar man typ Rockhyllan 60 eller någonting. Och backa 100 avsnitt.
2016 kanske.
Du är som en hardcore. Gör det.
Och så glöm inte att lyssna på mer utav Glenn Danzig.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Vi tar oss tillbaka till 1988, året då han sa att han var din man. Sen tog han Manhattan och sen Berlin. Ja, det var ju Leonard Cohen, han släppte ju sin I be your man. Det går inte att komma ner så långt än som man äter gröt i scrollar. Ja. Han var ju och spelade på konserthuset också i Stockholm. Men nu som inte fattar vad jag pratar om så är ju den här.
dåligt scrollat.
Det var jättedåligt scrollat. Det är pastan som kan det här. Ja, men det här var ju inget bra.
Nej.
Sen tar vi Berlin. Ja, jättekul. Min mamma var på Leonard Cohen i Globen för en massa år sedan. Och så ringde hon mig för hon tyckte det var så bra. Mm. Då hyssade de andra i publiken henne för att hon... Det var så tyst där inne. Jag kan inte sitta och prata. En ljudlig rockkonsert kan man ju kanske småprata lite grann utan att... Fan vad bra det är! Det är ingen som säger någonting, men där var det...
Men hans sista platta innan, som han gjorde precis innan han dog, är fantastiskt bra kan jag säga.
Kolla in den.
Kolla in den.
Mackenzies bonusback.
Ja, precis så.
Hörrni, vad hände med 1988?
Men smaka på den här. Mm. Photoshop.
Jaha.
Kom 1988.
Oj. Då vi slutade vara äkta. Jag säger, man klippte och redigerade innan.
Sen så greps eller anhölls Christer Pettersson för mordet på Olof Palme det året.
Mm.
Men han blev ju släppt. Sen såklart.
Jaha.
Såklart.
Ja,
men vi, juppinallen, den kom inte 88, men den hade sitt säte 88. Det var högkonjunktur i Sverige.
Vad var det?
Juppinallen är ju en liten äldre form av en smartphone. Alltså en mobiltelefon.
Mobiltelefon,
ja. Ja.
Som kallas för juppinallen.
Som typ var lika stor som ens underben.
Mm. Ja, och så blev den väldigt varm när man pratade.
Ja, exakt. Och i finansvärlden, där var det riktigt het. Alltså man var ju någon om man hade
man
den där.
Man var en jupp.
Ja, det var fint att vara det också.
Det har ingen av oss varit en riktig juppie, det kan vi väl inte.
Verkligen inte.
Nej.
Men den här Stenbeck-serien, har ni sett den?
Ja, jag har mycket bra.
Ja, den handlar ju exakt om just det här, hur han kommer på lite... Gör det kommersiellt kan man ju säga. Med mobiltelefonin, jättebra.
Ja, för TV3 startar ju där, nyårsafton 87,
ja, 87 ja. Och sen 88 ja.
Och sen, kan man rekommendera.
Ja, den har inte jag sett. Ni pratade om den tidigare. Ja, precis. Var det Robert Gustafsson? Nej, det här är ju han norrmannen som spelar Jan Stenbeck, som jag inte vet vad han heter.
Han pratar så himla bra svenska, otroligt.
Men där är mycket juppis.
Just det. Men efter juppetiden, när Sverige gick in i en liten lågkonjunktur, då kunde du behöva Prozac, alltså det antidepressiva medlet. Det kom 88.
Vad gott. Och så Gripen flögs för första gången.
Ja.
Som sen blev JAS.
Ja, som sen blev jordfräs och allt möjligt.
Ja, precis. Jaktattackstörtning.
Står JAS för.
Ja, är det så det är? Ja. Vad hände mer 88, Danne? Jag vet ju att du upplevde saker där.
Som är coolt.
Jaha.
Cool. Men om man är sportintresserad, Mike Tyson, han var ju sitt esse. på den här tiden. Mm. Verkligen. Han gick 3 tungviktstitelmatcher, eller fighter, under 1988.
Samma kväll.
Han vann alla 3. Den första var i januari. Ja, det vet jag inte. Den första var i alla fall i januari, den andra var i mars och sen en i juni. Mm. Och han behöll alltså tungviktsbältet 3 gånger under samma år. Och det gör man inte längre, för det är så enormt mycket skador. Så man går inte så många fighter. Och speciellt inte under så kort tid.
Det var inget problem för Mike, han fick ju inga smällar. Han bara gav, han var giver.
Jag kommer också här, jag har några anekdoter faktiskt från 1988. Jag var 13 bast och åkte med min kompis Thomas till hans föräldrars och hans sommarställe. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men så första kvällen där så skulle vi ut och cykla, han och jag. Och så hade de så här gamla, sköna, riktiga cyklar, riktiga jonnar, kräschent och sånt där. Och så säger Thomas farsa till mig så här, du får ta det lite lugnt med den där cykeln, du får inte liksom trycka på för hårt så här, axa, för då kan kedjan hoppa. Och det fanns ju inga handbromsar, utan det var ju liksom
bara fotbroms.
Ja, du vet, det är gamla klassiska cyklar. Så att, ja, okej, så cyklar vi iväg. Och så var vi, nu ska vi cykla hem till någon badplats någonstans, tog en kvart kanske. Så jag hade ju glömt bort det där med att jag inte fick axa på. Så att jag tänkte, nu ska jag cykla om honom. Och så var det en så här lång nedförsbacke, grusväg. Och då hoppar ju kedjan precis när jag cyklar förbi honom, garvar så, haha, nej, nu var det inte så kul längre. Och det gick så jävla fort, kommer jag ihåg att jag tyckte. Och så på sidorna så var det liksom 2 diken på varje sida. Längst ner så var det en järnbom med lite stenar på varje sida.
Oj.
Och så var det en bajamaja till vänster. Så jag tänkte att den ser mjukast ut, jag siktar in mig på den.
Nej.
Så att jag hoppade av, liksom stod på ena pedalen så här. Och sen när jag började liksom närma mig den här järnbommen och bajamajan så släppte jag cykeln och hoppade liksom av, så att jag slog in i skithuset där. Men det var ganska mjukt, så det var ingen fara.
Var det en plastbajamaja?
Ja, precis. Aha. Det var tur att det inte satt någon i det. Sitter på rätt ställe för sig, för skita på sig.
Men, oj!
Ja, så att, där, och cykeln blev som ett S.
Nej.
Jo, men den var ju ändå så här, det var en gammal cykel, ett riktigt järn, som det var förr i tiden. Så att vi fick väl gå tillbaka med det där, för den var ju lite skraltig så här. Men Thomas farsa, han fixade ihop det där så här. Ja. Men det var i alla fall, det kändes ju lite pinsamt så här, sabbat deras cykel första kvällen så. Och så andra kvällen så var hans föräldrar iväg någonstans till några grannar en bit bort. Och så jag och han höll på att skjuta luftgevär, och sen så gick vi iväg och gjorde någonting annat. Så kom vi tillbaka och skulle, ja, jag vet inte vad vi höll på med. Han ställde sig och pissade i en buske och jag tog luftgeväret och sköt honom i arslet av någon anledning. Jag skulle bara skjuta luft. Och han hoppade till och bara skrek så här, aj, skrek som fan. Jag stod och garvade. Och så vad fan, jag bara, va, det kan ju inte ha varit någonting i, säger jag, för att jag hade ju inte laddat den. Och jag vet. Så stoppar han ner handen i brallan och sen så tar han upp den, så är det alldeles blodigt. Jag skjuter honom i arslet. I ena skinkan. Ja, precis.
Nej. Det är preskriberat nu.
Ja, och så vet du, fick han ju ringa till sina föräldrar som var någon annanstans. Mamma, kan du komma hem? Det har hänt en grej. Så de kommer ju älgande. Och jag sitter där och är jävligt skamsen och han blöder. Och de åker iväg till sjukan. De fick åka till akuten. Nej.
Du fick aldrig mer hänga där.
Klipptes banden, undrar man ju där.
Nej, vi var polare ett tag till. Han har kvar kulan i arslet faktiskt, 7 centimeter in. Den satt så långt, så de sa så här, nej, men vi tar inte ut den här. Och det är så lite bly i de här diabolkulorna, så att den får sitta kvar. Så det var mitt 88, kommer jag ihåg. Det var liksom en händelserik helg.
Tack för att du delar med dig, Danne.
Varsågod.
Jag vet inte hur vi ska fortsätta här. Jag tror, medan du har ångan uppe, att vi faktiskt vi går över till McKenzies skivback, förlåt. Ja.
McKenzies skivback.
Jag har ju varit på exkursion, mina vänner.
Ja, men berätta.
Exkursion. Ni vet vad det betyder? Ja, man är på upptäcktsfärd, skulle man kunna säga. Man reser i grupp med människor i utbildningssyfte.
Farbror resande McKenzie. Ja.
Nu reste inte jag så långt, utan jag reste till Globen med min vän Pierre Stensson, som säkert sitter och lyssnar på det här när det beger sig. Och hans familj. Det är så att han hörde av sig till mig och så sa han så här, jag tillsammans med min familj ska gå på Sabrina Carpenter.
Mm. Och då sa jag, vem är det? Det här var någon månad sedan. Mm. Hon är väl typ ganska stor just nu. Jag har knappt hört henne själv, sa jag. Ja, och så gick jag in och så, bara för att veta om det av, så hade jag hört någon låt, såklart, som spelas på radio ofta.
Ja.
Men hur som helst så sa de att Pierre bor i Alingsås, så de skulle komma upp med familjen, och så frågade han om vi skulle ses då när de kommer. Ja, absolut. De hade blivit till 2 kvällar, för då hade de fått tag i av en god vän till honom. Och så ringde han några veckor senare, och så säger han, min fru kan bara gå med 1 kväll. Vill du gå med den andra kvällen? Och då säger jag, ja, det är klart jag gör det.
Vad modigt.
Ja, jag måste gå på exkursion, jag, och lära mig något nytt.
Men här visste du fortfarande inte så mycket om henne.
Nej, alltså jag visste ju att jag hade ju lyssnat en låt. Ja. Och så bara,
kan man få höra? För jag blev dumförklarad vid matbordet hemma av mina barn söner.
Ja, du ska få höra alldeles strax.
Nyfiken.
Men först, ja, precis. Och på, vad lärde jag mig då på den här exkursionen, kan man tänka? Jag lärde mig vem Sabrina Carpenter var.
Bra, Danne.
Det är stort. Ja.
Jag lärde mig att man ska ha en ordentlig show.
Ja.
Det hade hon.
Ja.
Och jag lärde mig av publiken att man ska filma hela gigget.
Ja.
Det gjorde du.
Det gjorde jag.
Ja, bra.
Nej, det gjorde jag inte. Men, och så lärde jag mig också att man behöver inte kunna sjunga. Sabrina kunde sjunga, men alla andra kunde inte sjunga, och de sjöng ändå, och det är helt okej.
Okay. Glädje.
Ja, glädje.
Ja, det är befriande.
Det är befriande, exakt. Ja. Så jag lärde mig att man ska fan ha kul, man ska göra vad man vill, och man ska gå på gig och vidga sina vyer. Så det lärde jag mig. Och sen så var jag var så jävla glad på riktigt att jag gick dit, för folk var så otroligt peppade.
Och vad härligt.
Det var sån jävla glädje. Det stod en 10-årig tjej bakom mig, sjöng med i varenda text och var helt så här, skrek mellan varje när låtarna var slut vilken hon ville höra sen.
Ja, men låt mig gissa, du var inte målgruppen egentligen här.
Jag kanske inte var målgruppen. Nej, det var jag nog inte.
Men du låter nästan frälst.
Ja. Ja, det var faktiskt skitkul. Jag måste säga att det var sån jävla glädje, och det gillar jag.
Men
ja,
kul. Var det bra?
Nej.
Nej.
Det var skitdåligt.
Ja.
Men det var jävligt kul. Och musikaliskt fattade jag ingenting. Men det var ett bra band. Och sådär. Så att, okej, nu ska ni få höra.
Men det var så självklart att det inte var bra. Det var
men det var ju så. Jag var ju inte målgruppen, precis. Nej. Det var ju liksom, jag var ju där för att se vad är det här för spektakel. Och så blev jag så överväldigad över hur glada och peppade folk är.
Det var inte stelt, helt enkelt.
Nej, det
kan ju vara det ibland. Man vågar inte riktigt.
Nej, det här var liksom ett jävla ös, och jag hade öronproppar på mig, inte för musikens skull, för den var i Kiss, lika högt som Kiss, för att barnen ska kunna gå.
Aha, okay.
Men för publikens skull, va?
Publiken, ja. Det var sånt jävla liv, så ibland hörde man inte ens musiken, men det var kul. Nu ska vi få höra
nu är vi...
Så här låter Espresso.
Oerhört.
Det här är intro till
ovanlig genre i rockhyllan.
Det
Men det här har man hört vare sig man vill eller inte, om man har gått in i vilken affär som helst.
Exakt.
Jag har väl 1 miljard lyssningar eller något sånt.
Ja. 2 miljoner 115 000. Nej, det är mer. Det är 2 miljarder.
Ja, det är en.
Ja, det är precis.
Du tyckte du var nära där, som var en.
Märker det en av dem?
Och hon har 66,5 miljoner lyssnare i månaden.
Fast det här är rätt kul. Mm. Vad sa hon? Fyller 2 kvällar Globen. Okej, ja. Globen tar väl
14 000.
Ja.
Här sitter vi 4. Jag hade inte en aning om det här, men hon var.
Nej.
Det är ju vi som är ouppdaterade.
Ja, på sätt och vis.
Vi är gubbar. Men jag läste en artikel i en kvällstidning som skrev att, som hade varit då, ja, men, på gigget för att skriva om det då. Bara, det var en massa tonårsflickor på plats. Men så såg jag en svart svan mitt i allt. En pappa med en Slayer-t-shirt.
Som såg uttråkad ut.
Ja, just det.
Melker, har du gjort någon sån här exkursion motsvarande? Följt med på någon sån här One Direction? Eller,
nej,
som du inte...
det har aldrig hänt.
Nej.
Jag skäms lite nu. Mm. Jag blir inspirerad.
Do it.
Men det är lätt att man blir den här tuffa lite grann. Nej, för fan, så är skit, kolla, lyssnar inte jag på.
Nej, men Dan, jag var ju på Mello-finalen.
Ja.
Det var 3 veckor sedan eller någonting.
Ja, just det.
Det var verkligen, produktionen var ju felfri, otroligt bra och framträdande, men det suger. Musikaliskt suger det.
Men kul, man kan ha roligt ändå. Ja, jag säger tack Danne för att du inspirerar till att våga göra andra saker. Ja. Det är ju också faktiskt och, rock'n'roll. Sen får man inte glömma.
Nej, men precis, det är det fan.
Och var det här ditt musiktips?
Nej.
Nej.
Jag tänkte att jag ska faktiskt röra vägen en riktigt jävla bra låt från en fantastisk skiva som släpptes 1988 som är ett konceptalbum av rang. Som jag lyssnade mycket på när den kom.
För hon var nog inte född 88 än så.
Nej, det tror jag inte. Just det ska jag bara säga om musiken där. Det är otroligt slätstruket Sabrina. Det, liksom, det sticker inte ut någonstans. Det är väldigt ofarlig musik. Det är liksom, det är lite som Orup. Det gör inte ont någonstans. Men nu kommer en riktigt bra låt. Här kommer den.
Ja. Operation Mindcrime.
Queen's Rage.
Ja.
Det är så jävla bra.
Så fan. Jag var på basen där.
Ja, den sitter under hakan.
Ja, det känns lite så faktiskt. Måste bara höra första refrängen.
Stark.
Det är svårt att inte sjunga med till.
Ja, lite bra, så
det skulle också funka i en 80-talsfilm på något sätt.
Jag tror att den här videon var inte den så här Blade Runner influerad vill jag minnas som.
Kan
det stämma? Det kändes oerhört sci-fi.
Ja, det kan nog stämma.
Är det med som soundtrack någonstans?
Ja,
googla.
Det borde du göra, men det är en fantastisk platta, Operation Mindcrime, kom 1988 som sagt.
Och låten heter?
Den heter I Don't Believe in Love.
Du sa ju det.
Ja, jag sa ju det. Och så kommer jag lägga upp den precis överallt.
Ja, bra. Tack Danne.
Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Ja, det gör det. Det här är Rockhyllan 169 med mig Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och Pastor André.
Och våran gäst.
Melker Bäckare kallar mig nu.
Nu är det lite mer formellt.
Ja, lite mer. Nu måste vi styra upp det här.
Nu är det allvar. Du sitter faktiskt här med någonting från 1988 som det här avsnittet handlar om. I handen.
Ja, så är det faktiskt. Det är många som kallar mig MÖP. Militärt överintresserad person.
Ja.
Eftersom jag har tillbringat en större del av mitt yrkesverksamma liv i bunkrar runt om i Sverige.
Ja.
Och det var kanske här det föddes.
Ah, starkt.
Mm. Ja. Det här är alltså singeln Metallica med One. Och det är från plattan And Justice for All 1988.
Och då ska vi säga att du faktiskt sitter med singeln i handen.
Fysiskt. Ja. Mm. Så det är som en krympling, ett skelett inlindat i mumie. Mm. Mumie, vad heter det? Bandage heter det.
Ja.
Och den här videon när den kom så var det, vill jag minnas det som, fan vi var ju inte gamla då alltså. Men det var oerhört starkt. Det var ju bara bilder från typ första världskriget och någon sån film. Där man såg krigets fasor och så den här hårdrockslåten som man tyckte kan hårdrock ha ett budskap. Så kändes det. Och vad är budskapet då? Krig är piss, typ. Och det bet sig fast på något sätt. Så att det här håller jag ju som något av det bästa de faktiskt har gjort. Märkligt nog.
Den är mäktig live också, typ alltid.
Ja, när han spelar rätt.
Ja, du tänker så.
Ja, pyttelite. Ja. Ja. Det krävs ju lite på dubbeltrampet.
Det finns ju lite olika uppfattningar om hur Metallica låter nu för tiden. Ja. Inte 1988 i panelen, om vi säger så.
Ja.
Ja, utan att dyka djupare i det.
Nej,
det
behöver inte göra.
Men mycket, plattan är ju lite speciell också. Ny basist, första efter Cliff Burton.
Exakt, och ändå så hungrig. Mm. Och det tycker jag också, för man kan ju tänka sig att man deppar ihop om en spolare har dött i en busskrasch. Det är ju tråkigt.
Ja.
Men det är ju 2 år senare och de är verkligen på toppen här ändå. Det
men de är inte så hungriga på basljud.
Nej, det gillar de inte.
De fick inte höra oss.
Nej.
Jason är med i bandet men han spelar inte kan man säga.
Nej, precis. Jason Newsted, ny
basist.
Och i någon form av, jag vet inte om de är rädda för att någonting. Nej, han fick ingen plats. Jag var lyssnar man noga och tänkte, då hör man typ ingen bas.
Nej.
Men man kan säga som 13-åring så brydde man sig.
Nej,
så
där, exakt. Nej,
det var The Metallicas.
Jävligt bra platta tycker jag.
Men bästa de har gjort.
Ja, vilka mer låtar finns det på det? Black End?
Harvester of Sorrow, Freedoms of Sanity. Alltså.
Dire Seed.
Ja.
Vackert. Ska vi lägga upp Metallicas One också tycker jag.
Do
som,
it.
Som Melkers liksom musiktips. Och jag tycker det var fint att du hade med dig lite fysiska plattor.
Ja, det är dåligt i radio. Ja, det fysiska är ju saker, det. Så är det.
Ja, men jag har ju också, jag har tagit med mig en radioprogramledares mardröm. The Seventh Son of a Seventh Son. Kunde inte bara heta Sjunde grabben.
Det var faktiskt min första vinylplatta.
Iron Maiden.
Iron Maiden som jag köpte. Alltså, vinylplatta hade jag gett sen tidigare. Men just min första Maiden-platta. Så jag var ett väldigt stort Maiden-fan.
Och där har vi Can I Play With Madness till exempel. Det är väl ingen som inte känner igen den. Ej, som ändå...
Det behöver du inte, det behöver du väl inte spela.
Nej,
då.
Men ni vet ju hur den låter. Världens mest spelade Maiden-låt alltså, också.
Only the Good Die Young. Clairvoyant. Seven Sun-låten är ju fantastisk. Och The Evil That Men Do.
Ja. En av de bästa.
The Evil Batman Do.
Ja, precis. The Evil Batman Do.
Och sen så hade vi ett band från Down Under. Jag har också med mig den skivan här som släppte samma platta ytterligare en gång.
I say,
Blow Up Your Video. Med reservation för accenten där.
Akadaka, säger de.
Ja, men det är ju, och här finns ju Heatseeker och That's the Way I Wanna Rock and Roll. Kanske som man mest känner till. Rough Stuff kan jag till exempel inte nynna på utan till, om man frågar.
Men han hoppar ur en tjock-tv.
Ja,
det är tufft.
Jag gör det.
Ja, det vill man göra ofta.
Det är mycket lättare att hoppa ur en tjock-tv än en platt-tv, för att den får man inte plats i.
Det är djupet där.
Och det är ingen som har tänkt på det. Men det har vi pratat om förut, att vara rockstjärna i en modern tid, det är ju jättetråkigt.
Ja, oh ja.
Slänga ut sin iPhone genom hotellfönstret.
Trist.
Eller en platt TV till exempel. Men det släpptes ju ganska, ska vi bara dra några plattor
till så här, det
du
går
måste
inte,
ju prata om
det
en.
Går ju inte att sammanfatta musikåret 1988, för det är så otroligt mycket bra som släpptes. Men det är ett, det är magi. Slayers.
Slayers.
Sounds of Heaven.
The Slayers.
Sounds of Heaven.
Ja.
Det här, det är så bra så att det är overkligt. Jeff Hanneman, Kerry King. Eller främst Jeff Hanneman som skrev då de flesta utav Slayer, de här odödliga klassikerna.
Är det Rick Rubin på den här också?
Ja.
Ja, det är tufft.
Ja, det här, till och med Anders tycker det här är bra.
Ja, till och med jag tycker att
det här, som är lite rädd för sånt här.
Jag tycker det är lite läskigt annars. Det här är ju mäktigt. Det här är farligt, det här introt.
Ja, det är det.
Det är som, nu kommer det hända någonting läskigt eller någonting som...
Ja, men man bygger ju upp spänningen. Det finns ingenting som är bättre än långa intro.
Det är
farligt.
Mycket farligt. Och i kontrast till det här så släpper vår franske männer Jean Bon Jovi John Bon Jovi då, New Jersey med Bad Medicine och så vidare. Guns N' Roses Lies.
Ja,
så jag rynkar lite på näsan. Jag vet inte, var någon relation till den?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Det var liksom Appetite som var grejen.
Den stora,
Tommy Körberg vinner Melodifestivalen med Stad i ljus. Det var tungt.
Men det tror jag inte man fattat, alltså vilken, nu hatar jag uttrycket, men vilken kultklassiker det är. Att det är små kids som sjunger den här.
Stad i ljus?
Ja, verkligen. Att den har fått liksom ett sånt här, en evergreen skulle jag säga.
Ja, men det är sant.
Man kan märka på sådär, du vet, studentgrejer och sånt här som sjunger kidsen det här. Tycker jag är imponerande.
Ja, lite intressant faktiskt.
Ja, det var min exkursion.
Alltså det finns ju mycket som helst att säga som händer det här året. Det känns ändå som vi har hunnit varvet runt.
Ja.
Vi behöver inte sitta och vara Wikipedia och ta.
Nej, exakt.
Läs på om man vill.
Ja,
88 var ett väldigt bra skivår i alla fall inom rocksvängen definitivt.
Men sen så måste jag faktiskt bara säga att det var några band som startade 1988. Det kan vi avsluta med också. Nine Inch Nails. För att nämna ett
av de nyare banden.
Ja, verkligen. Nej, men ett band som jag tycker är mycket bra om. Ja. Så, då kan vi avsluta.
Visst, vi slutar med det.
Klipp.
Vi klipper.
Ja.
Aldrig
roll the credits.
Precis. Vi ska avsluta också med att säga tack till våra gäster som har varit tillbaka igen. Melker, Melby, Becker.
Tack. Ja, tack.
Har varit här.
Ja, det var kul som vanligt, hörni.
Vi hoppas på att vi ska få se Svullo-dokumentären.
Mm. Just det. I sitt färdiga
skick. Ja, verkligen. Precis. Och pastor om det, vad gör vi nu?
Nu ska vi faktiskt sätta på oss skorna,
skyddsglasögon.
Ja. Vad kallar det sig? Flärpen? Nej, plösen.
Va? Plösen?
Mm.
Ska vi sätta plösen någonstans?
Ja, på skorna. Den alltid ska vara. Och Melby, du är ju väldigt duktig på att ta ton. Mm-hmm. Så ställer du upp?
Ja.
Och Danne, du är välkommen.
Ja, tack.
Och vi ska utföra ett... Det är inga konstigheter, Anders.
Nej.
Ett oheligt power metal skrik alla Mikael Kiske från Halloween. Mm. Ah, 88 tappning.
Tack för idag.
3 2 1.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.